Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Once and Future Worker, A Vision for the Renewal of Work in America är en idé- och policybok av den amerikanske samhällsdebattören Oren Kass. Boken undersöker varför ekonomisk tillväxt, billigare konsumtionsvaror och högre bruttonationalprodukt inte nödvändigtvis har gett vanliga amerikanska arbetstagare större trygghet eller starkare framtidstro. Kass skriver i en konservativ, reforminriktad tradition men riktar sin kritik mot både marknadsliberala republikaner och progressiva demokrater. Hans centrala fråga är inte bara hur mycket ett land producerar eller konsumerar, utan om människor kan försörja familjer genom meningsfullt arbete och samtidigt bidra till stabila lokalsamhällen. Boken kombinerar ekonomisk analys, politisk argumentation och förslag till arbetsmarknadsreformer. Kass menar att USA under flera årtionden har låtit arbetsvillkor, löner och inhemsk produktion underordnas målet om snabbast möjliga tillväxt. Syftet är därför att formulera en annan måttstock för välstånd, där arbete ses som en social grundinstitution, inte enbart som en väg till privat konsumtion. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, välstånd mäts i bärkraftiga arbeten, inte bara i tillväxt och konsumtion. Kass vänder sig mot idén att ekonomisk politik främst ska bedömas efter om den gör den samlade ekonomin större och konsumenternas varor billigare. Han kallar denna hållning ekonomisk fromhet, alltså en nästan reflexmässig tro på att mer tillväxt automatiskt löser sociala problem. Enligt honom kan ett land få högre produktion och bred tillgång till konsumtionsvaror. Samtidigt som många hushåll får svagare anknytning till arbetsmarknaden och mindre möjlighet att bygga en stabil vardag. Därmed blir frågan om arbetets kvalitet central. Ett arbete ska inte enbart ge lön för stunden, utan också göra det möjligt att ta ansvar. Planera långsiktigt och försörja en familj utan ett ständigt beroende av offentliga stöd eller osäker skuldsättning. Kass argumenterar alltså för att politiken bör fråga var inkomsterna kommer ifrån, inte enbart hur mycket köpkraft som kan delas ut. Detta skiljer hans perspektiv från ett rent konsumentfokus. Han avfärdar inte tillväxt som oviktig, men ser den som ett medel och inte som det högsta målet. I ett svenskt perspektiv liknar resonemanget diskussionen om att hög sysselsättning och fungerande omställning kan betyda mer för social sammanhållning än enbart starka. Makrosiffror. Kass slutsats är att en ekonomi måste bedömas utifrån om vanliga arbeten faktiskt bär upp familjer och samhällen. För det andra, produktiv pluralism som alternativ till både laissez-faire och bidragsberoende. Bokens viktigaste positiva begrepp är produktiv pluralism. Med detta menar Kass att ekonomin ska skapa utrymme för människor med olika utbildning, förmågor, livsval och geografisk hemvist att leva självständigt genom produktivt arbete. Han motsätter sig en modell där framgång i huvudsak definieras av högutbildade storstadsyrken, medan andra grupper förväntas klara sig genom billiga importvaror, transfereringar eller flytt till platser där tjejjobben finns. Argumentet är inte att alla arbeten måste vara lika, utan att ett brett spektrum av produktiva roller måste kunna ge social respekt och ekonomisk bärkraft. Kass sätter produktion före import, arbete före konsumtion, familj före radikal individualism och arbetsinkomst före bidrag. Dessa prioriteringar är avsiktligt normativa. Han hävdar att politiken alltid formar incitament och institutioner och därför inte kan vara neutral inför om medborgare får möjlighet att bli producenter och försörjare. Kritiker kan invända att hans motsatspar förenklar eftersom import, välfärd och individuell frihet också kan stärka människors handlingsutrymme. Men bokens styrka ligger i att den tydliggör en ofta förbisedd fråga, nämligen om marknadens vinster är förenliga med lokalt förankrade liv. Produktiv pluralism är därför mindre en teknisk modell än en princip för att utvärdera handel, utbildning, skatter och socialpolitik. För det tredje, lönesubventioner ska göra anställning av mindre kvalificerade arbetare mer attraktiv. Kass lägger stor vikt vid problemet att många arbetstagare med begränsad utbildning eller svag arbetslivserfarenhet har svårt att få jobb som ger rimlig lön och utvecklingsmöjligheter. Hans svar är inte främst högre kontantstöd till personer utanför arbetsmarknaden, utan åtgärder som gör verkliga anställningar mer attraktiva för arbetsgivare och mer lönsamma för arbetstagare. Han förespråkar bland annat lönesubventioner och en moderniserad Earned Income Tax Credit, den amerikanska skattereduktionen för låginkomsttagare som arbetar. Tanken är att samhället kan bära en del av kostnaden för att skapa och behålla jobb. Särskilt i yrken där produktiviteten eller ingångslönerna annars inte räcker för att både företaget och arbetstagaren ska vinna på anställningen. Kass diskuterar också skatteincitament som minskar företags skattebörda när de anställer fler. Den underliggande mekanismen är tydlig. Arbetsgivaren får lägre risk och arbetstagaren får högre avkastning på att arbeta. Författaren ser detta som bättre än att behandla arbetslöshet enbart som ett inkomstproblem. En lönesubvention kan dock vara administrativt svår, dyr och utsatt för att företag tar stöd för jobb som ändå skulle ha skapats. Boken ger därför främst ett principargument. Offentliga resurser bör i högre grad belöna deltagande i produktivt arbete än passiv frånvaro från arbetsmarknaden. För det fjärde, handel, invandring och reglering bedöms utifrån deras effekt på arbetets villkor. Kass kritiserar den etablerade föreställningen att frihandel. Omfattande arbetskraftsinvandring och avreglering bör accepteras nästan utan förbehåll så länge de höjer effektiviteten eller pressar konsumentpriser. Han menar att sådana reformer kan skapa betydande samlade vinster men ändå lägga kostnaderna på särskilda arbetstagare, branscher och orter. När industrijobb försvinner eller konkurrensen om enklare jobb hårdnar räcker det enligt honom inte att hänvisa till att ekonomin som helhet växer. Politiken måste också pröva om de som drabbas realistiskt kan få nya arbeten som ger samma stabilitet och sociala funktion. Detta innebär inte att Kass förespråkar fullständig ekonomisk isolering. Hans poäng är snarare att ett land behöver gränser och institutioner som gör att marknader tjänar ett bredare samhällsmål. Därför förespråkar han en mer begränsad invandring och en större uppmärksamhet på inhemsk produktion. Han kopplar även miljöreglering till arbetsmarknadens villkor och är skeptisk till när regelverk utformas utan hänsyn till industriella jobb och regionala konsekvenser. Invändningen från ekonomer med friare marknadssyn är att handelns och migrationens breda produktivitetsvinster underskattas och att skyddande politik lätt blir kostsam. Kass bidrar ändå med en viktig korrigering. Fördelningsfrågan handlar inte bara om pengar efteråt utan om vem som får producera, på vilka villkor och var. Slutligen, arbete beskrivs som en institution för familj, gemenskap och medborgerligt ansvar. För Kass är arbetets betydelse större än lönekuvertet. Han beskriver arbete som en institution som knyter samman individens ansvar med familjens stabilitet och lokalsamhällets livskraft. När människor har en tydlig, produktiv roll får de enligt hans synsätt inte bara inkomster, utan även rutiner, kompetens, ömsesidiga förväntningar och en känsla av att behövas. Denna analys förklarar varför han är kritisk mot ett politiskt språk som framställer arbete som ett rent privat val eller som ett hinder för konsumtion och personlig frihet. Han menar att samhället bör ge erkännande åt många typer av praktiskt och mindre prestigefyllt arbete, inte bara åt akademiska och högavlönade karriärer. Boken diskuterar därför även utbildning, välfärd och arbetsmarknadens normer. Utbildning bör bättre leda till reella arbetsmarknadsbehov. Och välfärdssystem bör utformas så att de minskar hinder för arbete utan att göra långvarigt utanförskap till en normal lösning. Kass vill också se former av arbetstagarinflytande som är mer samarbetsinriktade än den konfliktmodell han förknippar med traditionell facklig organisering. Just här har han mött kritik. Vissa läsare menar att hans förslag riskerar att försvaga arbetstagarnas förhandlingsmakt, särskilt genom skepsis mot bredare kollektivförhandling. Spänningen är verklig. Boken vill stärka arbetets sociala status men erbjuder lösningar som inte alla arbetarrörelseorienterade läsare finner tillräckliga. Sammanfattningsvis. The Once and Future Worker passar läsare som vill förstå den amerikanska debatten om arbetarklass, industripolitik, handel och familjeekonomi bortom den vanliga höger- och vänsterindelningen. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för varför goda nationella ekonomiska siffror kan samexistera med otrygghet i vissa yrken och regioner. Även svenska läsare kan ha nytta av boken, inte som en direkt handbok för svenska förhållanden, utan som ett tydligt argument för att sysselsättningens kvalitet. Försörjningsförmåga och lokala förankring bör vägas in i ekonomisk politik. Sverige har andra institutioner, starkare partsmodell och mer omfattande trygghetssystem. Men frågor om yrkesutbildning, industrins villkor, integration och regional obalans gör Kass grundfråga igenkännbar. Bokens främsta intellektuella värde är att den vägrar likställa välstånd med konsumtion. Kass tvingar läsaren att fråga om ett samhälle kan anses framgångsrikt om många människor har tillgång till varor men saknar en stabil plats i produktionen. Han erbjuder också konkreta policyspår, särskilt lönesubventioner och arbetsinriktade skatteincitament, istället för enbart allmän kritik av globalisering eller eliter. Det som särskiljer boken från många andra böcker om ekonomisk ojämlikhet är dess konservativa betoning av familj, plikt, produktion och socialt erkännande av arbete. Samtidigt kritiserar den traditionella högerns tillväxtfokus. Läsaren bör dock möta vissa förslag kritiskt, särskilt synen på handel, invandring och facklig makt. Just kombinationen av skarp diagnos, normativ tydlighet och omstridda reformidéer gör boken till ett värdefullt underlag för seriös diskussion. Om du vill stödja Oren Cass, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar.